Att jag har laddat inför den här söndagen. Om man nu kan ladda inför en gudstjänst. Jo, men jag tror det. Jag tror att man kan ladda inför en predikan. För er som inte känner mig så heter jag Samuel Björling. Jag är pastor i den här kyrkan. Och jag är uppvuxen i en familj som består av vi är tre stycken bröder. Och bröder och syskon, för de som har syskon, så vet man att det kanske inte alltid är så väldigt roligt, även om det är många stunder och kanske för det mesta förhoppningsvis är till glädje att ha syskon. Men den här brödra kärleken man kanske egentligen hade velat känna ibland så har ju i perioder i ens liv så har den varit, har det kanske varit mer bråk och skiv. Och jag har kommit att tänka lite inför den här söndagen på just det här med brödraskap eller syskonskap. Det kan ju vara, systraskap också. Sisterhood, om vi ska vara lite så här internationella. Men det här med släktskap och släktband, det behöver inte bara vara syskon. Det kan vara positivt, men det kan också vara en stor utmaning. De här personerna som man har i ens närhet, som du inte själv har valt att ha en gemenskap med, utan det råkar bara bli så. De finns bara där. Och samtidigt då som olika som man kanske har sett genom sin egen livsvandring, där vänskapsband, vänner, kärleksrelationer, förälskelser, arbetsrelationer, arbetskamrater, att det kan komma och gå. Så är familjen, släkten, det är någonting som består. Alltså de finns ju alltid kvar där. Förhoppningsvis. Likaså när vi talar om en ny gemenskap. En ny gemenskap som vi kommer in i, som vi kan tala om när vi kommer till tro på Gud. Kommer till tro på Jesus. Så talar Bibeln om att vi blir en ny skapelse. Vi får en ny identitet i Kristus. Vi får det som bröder och syskon liksom eller systrar i församlingen, i Kristi kropp. Men att hålla sams, det är inte alltid enkelt. Och ibland så är det tyvärr så att vi gör saker som sårar. Vi gör illa varandra. Och kanske kan det vara så att den där som sårar och gör den där saken som sårar, som skadar allra mest, det är också den som kanske står en närmast. När det sker inom den egna familjen. I den här predikan så har jag tänkt att det här med brödraskap eller syskonskap, det kommer gå lite som en liten röd tråd. Och vi kommer börja i Gamla testamentet. Där vi kommer möta ett syskonpar eller det, som heter Jakob och Esau. Jakob tillhör ju en av de här urfäderna eller patriarkerna för den judendomen kan man säga, eller som också vi får vara en del av på ett sätt. Han fick ju senare namnet Israel. Det var han som blev far till de här 12 stammarna. Jakob hade en bror, Esau. Jakob och Esau, de föddes i princip samtidigt, de var tvillingar. Men Esau, han föddes först. De var väldigt omaka syskon. Det verkade som att de inte ens kunde hålla sams i sin mammas mage. För när de skulle födas så kom ju Esau ut först där. Men så står det hur Jakob höll Esau i foten. Och läser vi i första Mosebok om Jakob och Esau, den här berättelsen, så är det en berättelse som är fylld av ganska mycket smutsigt fulspel. oärlighet och lögner. Där det beskrivs hur Esau under en pressad situation, han var vrålhungrig. Men i en sån situation så går han med på att sälja sin förstfödslorätt till Jakob. Och senare så sker det också så att Jakob med lite hjälp av sin mamma Rebecka så lurar de till sig sin far som Isaks välsignelse. Jakob, han var älsklingssonen. Esau var inte riktigt favoritsonen eller så hos mamman. Pappan hade Esau som favorit. Det beskrivs för att han gillade vilt. Och det kan man också ha som argument kanske för att favorisera ett barn. Men det beskrivs också hur Esau, att han gifte sig med kvinnor som förbittrade livet för Isak och Rebecka. Problem med svärdöttrar, jag vet inte om det känns igen, eller svärsöner som förbittrar. Men Esau hade inte gjort sig riktigt populär. Men när man läser den här berättelsen så är det som att så kanske det ändå är Jakob som är den som i våra ögon som gjorde mest fel. Men de var inte någon av dem var inte liksom oskyldiga. Det var inga som vita lamm precis. Och den här berättelsen är på ett sätt en slags kanske en förlaga kanske man kunde säga om man får göra den liknelsen, men till såpoperor, de här såpaserierna, du vet, med intriger och turer hit och dit. Det var en riktig såpa, den här berättelsen. Och det här då, det här stora, jättestora sveket när då Jakob då lurar till sig sin fars välsignelse framför Esau. Det väckte någonting hos Esau. Hans hämndbegär väcktes och han ville döda sin bror. Så Jakob, han flyr. Och åren de går. Och för Jakob så fortsätter på ett sätt såpan, den här röriga livshistorien där han bland annat ska hitta en fru, men får kämpa väldigt mycket för det och bli själv lurad. Men han får fruar, han får boskap, han får rikedom. Och så kommer den där dagen, den där stunden när han skulle få möta sin bror igen, möta Esau. Och Jakob, han var rädd. Han var orolig både för sitt eget liv och sen också för sin familj, sina fruars. Och han tänker ut olika sätt eller skapar strategier på att förebygga den här eventuella attacken från Esau. Och här ska vi komma in i bibeltexten i första Mosebok kapitel 32. Och från vers 3. Jag hoppas att det funkar. Ibland så försvinner lite ord på tavlan. Men jag läser. Det står så här. Jakob skickade budbärare i förväg till sin bror Esau i Seir. Det vill säga landet Edom. Med detta uppdrag. Säg till min herre Esau. Så säger din tjänare Jakob. Jag har varit hos Laban och bott där borta ända tills nu. Jag har fått kor, åsnor och får, slavar och slavinnor. Och nu skickar jag bud för att underrätta dig, herre, i hopp om att vinna din välvilja. Budbärarna kom tillbaka till Jakob och berättade. Vi har varit hos din bror Esau. Han är redan på väg mot dig med 400 man. Då blev Jakob förskräckt och fylldes av oro. Han delade upp folket han hade med sig, liksom får och kor och kameler, i två skaror. Han tänkte, om Esau överfaller den ena så kan den andra slippa undan. Jakob bad, min fader Abrahams Gud och min fader Isaks Gud. Herre, du som sa till mig, vänd tillbaka till ditt land och din släkt. Så ska jag låta det gå dig väl. Jag är inte värd alla dina välgärningar och all den trofasthet du har visat mig. Jag ägde inte mer än min stav när jag gick över Jordan. Och nu står jag här med dessa båda skador. Rädda mig undan min bror Esau. Jag fruktar att han annars kommer och slår ihjäl mig och det mina. Både mödrarna och barnen. Du har ju själv sagt, jag ska låta det gå dig väl och göra dina ättlingar oräkneliga. De ska bli som sanden vid havet. Och sen ska vi hoppa fram lite grann i berättelsen. Första Mosebok 33 och från vers 1. Jakob fick se Esau komma med 400 man i följe. Han fördelade barnen på Lea och Rakel och de båda slavinnorna. Slavinnorna och deras barn lät han gå främst. Lea och hennes barn bakom dem och sist Rakel och Josef. Själv gick han framför dem. Han bugade sig 7 gånger till jorden medan han gick fram till sin bror. Men Esau skyndade emot honom och tog honom i famn. Han höll honom om halsen och kysste honom. Och de grät. Det här mötet mellan de här bröderna, den här brodern Esau som Jakob trodde skulle komma och döda honom, som ändrades till någonting helt annat. Jag som kan nästan se den här bilden, så jag får liksom lite så här filmsekvenser i huvudet, men liksom där när Esau ser Jakob och istället för det här hämnden, hatet, ondskan, så är han fylld av kärlek. Och så möts de här två båda bröderna efter alla de här åren. Och de får liksom lägga det här som de har varit med om. De får lägga ner stridsyxan och de får försonas. De får förlåtas. Jag tycker det är så vackert och starkt. Låt mig ta er med till ett par andra bröder. Bröderna Stefan och Christer. Alltså inte, jag pratar inte om buskisduon nere på vallarna. Men de här två bröderna Stefan och Christer. Ett väldigt omaka syskonpar. Väldigt olika. När de växte upp så... De kunde inte hålla sams, så att när de skulle åka någonstans i bilen så fick liksom pappan sätta upp en masonitskiva för att hålla de här bröderna liksom åtskilda. Och den här liksom de här olikheterna och den här osämjan mellan de här bröderna, det är liksom fortsatt redan liksom från tidig liksom barnålder och sen fortsatt ända upp i vuxenlivet till när de var vuxna, att de knappt hade någon relation med varandra. Men så var det så här att det finns ett tv-program på TV4 som heter Bytt är bytt. Kanske känner någon till det här programmet. Det här liknande antikrundan känslan. Där ett visst antal antikföremål radas upp. Och sen så är det något av de här föremålen är värt 500 000. Något är värt kanske 500 kronor. Och så går det ut på att de här tävlande ska liksom plocka ut och byta och tänka som vilket är mest värdefullt här bland de här föremålen. Och i detta programmet så båda de här bröderna har börjat titta på det här programmet var för sig. Och så börjar det som en liten rivalitet på ett sätt väckas upp, med för de börjar ta kontakt med varandra och tävla inbördes att ja, hur gick det för dig idag, eller så jag tror det här föremålet är det som är mest värdefullt, och så börjar det som den här relationen som knappt har varit någon relation att bli en relation igen. Och så blir det så här att här om veckan så kunde man se i TV4 hur det här brödraparet tävlade tillsammans i det här programmet. Och det är ett ganska gripande program. När man det såg de här olikheterna mellan de här bröderna. Där den ena är väldigt så här spontan och impulsiv. Och den andra är kanske lite mer lugn, eftertänksam. Men allt eftersom att den här tävlingen fortskred, så kan man se hur de här bröderna börjar hitta tillbaka till varandra. Hur den där första kramen efter många år kom. Och den upprepades när det gick bra i tävlingen. Väldigt känslosamt. Och så kom den här frågan. Att, ja, men om ni skulle vinna liksom en ordentlig peng här nu. Liksom, vad skulle ni vilja göra? Eller vad ska ni göra för pengarna? Och så säger de att jo, men vi hade tänkt att kanske fortsätta och åka på en resa. Men då var det ju att den ena brodern som var väldigt olikt den andra. Han ville åka till Wien och gå på någon sån här klassisk konsert, klassisk musik. Medan den andra ville åka till Nashville. Och det, liksom, det var de här spänningarna. Men så ser man liksom hur de, i det här programmet hur liksom de här hittar ännu mer tillbaka till varandra. Och där det blir liksom att om jag kan tänka mig att åka med honom. Och de, någonstans så hittar de varandra och de hittade det här att men hallå, vi är bröder, vi är syskon, vi gör ihop. Det finns någonting som binder oss samman, det finns en kärlek där trots att vi är så olika. Det finns på TV4 Play om ni vill se det, om ni inte såg det själva. Och så går vi vidare till ett par andra bröder. Som man kanske kan benämna som förlorade bröder eller förlorade söner. Om vi läser där också i Lukas 15 så står det så här. Från vers 11. Det är Jesus som har en liknelse. Han sa: en man hade två söner. Den yngste sa till fadern: ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngsta sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort sig av med allt och det blev svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet. Och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönare hos min far har inte mat överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kalla sin son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätta en ring på hans finger, på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset och hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktade du gödkalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Den här liknelsen, jag tror att många kan ha hört den innan. Den benämns ofta som den förlorade sonen. Men ibland så tror jag att den skulle också kunna kallas de förlorade sönerna eller de förlorade bröderna. Här ville den ena brodern liksom, eller de ville ta ut sitt arv i förskott. Att ta ut sitt arv i förskott, det är på ett sätt ett, som att säga att önska sin fars död. Och nu var det den yngsta som tog initiativet. Men den andra, han tackade inte precis heller nej till när arvet fördelades. Men det jag tänker på är kanske mer den här reaktionen som senare uppdagades i samband med att den här sonen som hade festat upp allt, all sin förmögenhet. När han kom tillbaka, den här reaktionen som väcktes hos den här andra brodern. Brodern som inte kunde glädjas med att hans bror som var förlorad hade kommit tillbaka. Han som istället kände sig orättvist behandlad. Han som hade blivit hemmablind. Han som inte hade förstått allt det som han hade fått från sin far och som han hade. Jag tror att vi också ibland eller är som förlorade döttrar och söner. Vi kanske i våra liv har gjort som den ena brodern som hade slösat upp sin förmögenhet och gjort en massa tydliga, synliga fel. Eller så kanske vi är fina på ytan någonstans, men vi har ändå inte förstått vad vi har i Gud. Och kanske sett vår egen skuld. Det är så lätt att se på andra. Men Gud, han välkomnar och han står med en öppen famn till oss alla. Den här andra brodern, den här hemmavarande sonen. Det här att vara missunnsam. Jag tror att det är så lätt att vara missunnsam mot andra. Att just det här att inte... Att lätt bara identifiera alla andras fel och inte se att man själv har något fel. Och att tänka på och se på andra att man kanske har uppfattningen att du förtjänar inte det här. Du förtjänar inte att vara lycklig efter det du har gjort. Det är det som du gjorde mot mig, det där som sårade mig när du sa det där. Det finns det ingen förlåtelse för. Kanske känns det igen. Men förlåtelsen, kärleken från Gud, den är inte begränsad. Den är liksom oändlig, den räcker till alla. Den räcker till den hemmavarande sonen och den räcker till den förlorade sonen. Det är en kärlek som inte tar slut. Och hur påverkar det vår syn på varandra? Vår syn på varandra i våra familjer, släkter, i församlingen. I synen på människor som kommer från andra kulturer eller andra kyrkor. Människor ute i världen. Det är klart att vi har olikheter. De finns. Men vem är det vi ser? Är det en bror eller syster? En person älskad av Gud. En person som är skapad till hans avbild. En person som Gud står med öppna armar till. Är våra armar öppna? Eller ser vi på varandra och på andra med misstänksamhet och rädsla? Kan vi vara eller bli som Esau som trots att han hade anledning till att hata sin bror Jakob, men som ändå möter honom med kärlek, med försoning, med förlåtelse? Kan vi trots våra olikheter, som kan vara jättestora, kan vi låta den här stoltheten vi har, eller murarna som vi har byggt upp, de där hårda hjärtana, kan vi låta dem smälta? Kan vi låta kärleken få segra i våra liv? Precis som det var för de här bröderna i det här tv-programmet. Kan vi vara trygga i att kärleken från Gud, att den faktiskt räcker till alla? att den blir över till många fler än bara oss själva. Att det räcker även till den där personen som har sårat dig, som har betett sig så illa. Vi har ett uppdrag att leda människor hem till en älskande far, en älskande pappa. Till ett hem som, och en gemenskap som är präglat av kärlek, försoning, förlåtelse. När jag förberedde den här predikan så fick jag en tanke. Och jag tror att det kan vara så att du eller ni finns här som har problem med att förlåta. Har problem med oförlåtelse. Jag tror att du behöver lära dig att förlåta. Att släppa gammalt groll. Det kan handla om att andra har sårat dig. Men det kan också vara att du i ditt eget liv vet med dig att jag har gjort så grymt mycket fel. Jag har sårat andra. Och i det så har du, kan du inte förlåta dig själv. Men jag tror att den här oförlåtelsen, den här kanske stoltheten som du bär på, jag tror att det på ett sätt, det kanske är ett starkt ord, men förpestar och lägger ett lock på det som Gud vill göra, det som Gud vill verka genom dig. Han vill som använda dig som en kanal för sin kärlek, sitt liv. Men så länge du bär och du ältar och du håller kvar vid de här gamla sakerna som ligger, så kan du inte bli använd fullt ut. Och jag tror att vi idag ska ge möjligheten, och vi kommer göra det här nu i samband också med den här stunden när vi har nattvard också, att vi ska få be för dig. Att vi ska be att Jesus får göra sitt verk i dig, att han får hela dig, att han får sätta dig fri, och att den heliga ande, Gud själv, får fylla dig, fylla varje del i din kropp, så att du kan börja älska igen. Och jag tror, jag är övertygad om det, så min barnsliga tro och förväntan, det är att du efter den här stunden, efter den här gudstjänsten, kommer märka hur Gud mer och mer fyller dig med sin kärlek. Hur du börjar älska den där syskonet eller vem det nu kan vara, personen som du har någonting otalt med. Och det bara kommer. För att Gud finns och bor i dig. En kärlek som inte tar slut. Ska vi be tillsammans. Ja, tack Gud för att du är kärlek. Gud, du ser och du känner oss alla. Du ser det här som vi har, som den här predikan har handlat om. Kring de här syskonen, de här bröderna som inte kunde hålla sams. Gud, du ser i de igenkänningsfaktorer som talar till var och en av oss här. Du ser om vi bär på saker där vi inte kan älska, där vi inte kan förlåta. Men tack Gud för att du är en underbar Gud, att du är en pappa som trots att vi inte kanske alltid känner så står du ändå där med en öppen famn, med ett älskande hjärta, där du vill fira med oss när vi kommer till dig, där du vill klä oss i de här finaste kläderna. Tack Jesus för att du är på riktigt och att du möter med oss. Men tack för att vi inte heller, du ser också alla de här som bär kanske på gammalt groll, där det kan vara att där vi själva kanske har gjort andra illa eller det andra har gjort illa oss. Saker där vi inte riktigt kan förlåta och släppa. Tack Gud för att vi inte behöver släppa det i vår egen kraft, utan att du får hjälpa oss Jesus. Du får hjälpa oss, du får lära oss att älska. Tack för att du förlåter oss och att du helar oss och upprättar oss. Så helige ande, nu ber jag att du skulle få fylla var och en av oss. Fyll oss med din kärlek, ditt liv, din kraft. Till att gå ut i våra familjer, i våra släkter, i våra relationer. Överallt, över hela världen, för att visa människor hem till en kärleksfull och älskande pappa. Gud, ge oss ögon som ser som du ser. Som känner som du känner. Herre, hjälp oss att vara med resten av den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen.